15 december 1993. Ett försök har tagits för att få slut på våldet mellan England och IRA.
Ett nytt och kanske också historiskt steg togs idag mot fred i Nordirland efter kvarts sekel av mord och attentat. Det var Irlands och Storbritanniens premiärministrar som idag i London undertecknade ett avtal om provinsens framtid.
Efter två års både öppna och hemliga samtal stod de nu i London idag, färdiga att skriva under ett dokument om Nordirlands framtid. Den viktigaste meningen i det dokumentet är den här. Storbritannien har inga strategiska eller ekonomiska intressen i Nordirland. Det är invånarna där som själva måste bestämma om och rösta om sin framtid. Det kan på sikt leda till ett helt enat Irland. Men samtidigt betonas att protestanterna som i majoritet inte mot sin vilja ska överföras till en union med det katolska Irland.
It is a declaration for democracy and dialogue. And it is based on consent. It makes no compromise on strongly held principles. But it does embody a common view that there is an opportunity to end violence for good in Northern Ireland.
This is a historic opportunity for peace. We hope that everybody will grasp it.
Men här i ligger det svåra. Våldet måste få ett slut. I oktober demonstrerade 50 000 människor mot våldsspiralen. Och 25 års lika för lika attentat, mördas protestanter, följs det omedelbart av mord på katoliker. Det måste bli ett slut på de eviga begravningstågen. Allt för många, allt för unga människor har dött. Men på något vis har ändå Dublin och London gjort upp räkningen utan världen. De militanta protestanterna i Belfast talar redan om ett förräderi.
It is a tripartite agreement between Reynolds, the IRA and you. You have sold Ulster to buy off the fiendish Republican scum.
Det återstår att se hur IRA reagerar. Om ett nytt attentat begås under 3 månader framåt så kommer Major att börja förhandla med den politiska grenen av IRA, Sinn Féin. Där står de inte idag. Idag sträcks en hand ut i form av ett ramavtal.
Den 15 december 1993. Efterdyningar på det ryska parlamentsvalet.
Rösträkningen i Ryssland fortsätter efter de chockerande första segersiffrorna för det fascistiska partiet Nyliberalerna. Men hälften av platserna i det nya parlamentets andra kammare tillsätts i enmansvalkretsar, personval alltså. Och där verkar det inte alls gå lika bra för Zjirinovskis parti. Men oron är stor för ultranationalisternas framgångar i det ryska valet, och presidenterna i de 3 baltiska staterna samlades idag till krismöte i Tallinn.
Orsaken till att de 3 baltiska ländernas presidenter träffade i sitt krismöte i Tallinn idag var Vladimir Zjirinovskis ryska valseger. Zjirinovski sa under sin valkampanj att han vill återförena bland annat de baltiska länderna till ett nytt Storryssland. Och så sent som igår hotade Zjirinovski med att de baltiska staterna snart är utan gas och olja och de inte förbättrar relationerna till Ryssland. Det här är uttalanden som oroat de baltiska ledarna, som nu vädjar om internationell hjälp för att bli oberoende av den ryska energiförsörjningen och om ett avtal med NATO samarbetsråd för Östeuropa. Speciellt oroade är de baltiska ledarna i Estland och Lettland för de nästan 20 000 ryska soldater som fortfarande finns kvar i de här länderna. Efter Zjirinovskis valseger kan den fortsatta truppreträtten stanna upp, och därför hoppas man nå ett samarbetsavtal med NATO.
De vinster som demokratin har haft, de måste säkras. Och det betyder att västerländska säkerhetsstrukturer, också NATO, måste expandera sin verksamhet österut.
De ryska medborgarna i Estland, Lettland och Litauen stöder Zjirinovskij. Nästan hälften av ryssarna i Baltikum som deltog i valet röstade på hans parti. I Narva i nordöstra Estland var det hela 59% som röstade på Zjirinovskij, medan balterna själva ser honom som en stor fara.
Minu olet ei meeldi, minä arvan, että on alt.
No se on arvattavasti mitte ja Baltikumille, Suomelle ja Ruotsille kaasa arvattu.
Sjuttonde december 1993 om serbernas förtryck utav Kosovo-albaner och om valet i Serbien om några dagar.
På söndag är det val i Serbien, men Kosovo-albanerna de vägrar att delta i valet. Ekot har besökt Kosovo där befolkningen länge varit hårt ansatt av serberna.
Var femte röstberättigad, varenda medborgare i en hel folkgrupp bojkottar valet i Serbien på söndag. Det är en massiv protest här i Kosovo. Det är Kosovo där befolkningen nästan helt är albansk och som i generationer under Jugoslaviens paraply haft en hög grad av självständighet. Men där sedan 4 år tillbaka serberna agerar som en brutal ockupationsmakt. Det pågår rättegångar mot hundratals albaner, anklagade för attentat. Rättegångar som MR-observatörer betecknar som skådeprocesser och där bekännelser plockas fram genom tortyr. Den serbiska övermakten har avskedat alla 130 000 albaner som haft statliga jobb. Albanerna sparkas från bygdens gruvor. Serberna driver in skatter men de ger inte albanska lärare lön. De albanska läkarna är utsparkade från sjukhusen. I de delar av Kosovo som är mest åtråvärda för serberna, där piskas albanerna för att drivas på flykt. Muslimska politiska ledare misshandlas inför ögonen på sin egen familj. Och som svensken Björn Wakman, sen 1,5 år för FNs flyktingkommissariats räkning, bosatt här i Kosovos huvudstad Pristina, konstaterar om serbernas diskriminering av och trakasserier mot albanerna. Har de inte redan en lag som passar in, hittar de på en. Terror i en bit av Europa som både på ytan och under har starka drag av tredje världen. Folkmyller, sysslolöshet, sophögar i gathörnen, hästkärre lika vanliga som bilar, för många poliser på gatorna. Det är Kosovo till vilket Sverige på kort tid sparkat tillbaka 15 000 asylsökande albaner. Albanerna har inte försökt sig på uppror mot serberna, men de vägrar ta del i deras val. Varför? Jag frågar en framstående Kosovo-alban.
We have declared our independent state of Kosovo and participating in the Serbian elections would mean quite the opposite. The second, nobody can appeal to that population to go to elections in a situation when all the Albanians are totally expelled from all kind of public life.
Det finns alltså en självutropad självständig stat, Kosovo, erkänd av inget land utom grannen Albanien. Detta har ett parlament och som inte kan sammanträda och en regering som knappast kan verka, men som nu, enligt professor Recep Ismajili, i det största partiets verkställande utskott anmodat albanerna att helt bojkotta valet. Två starka skäl, det principiella, att delta vore att erkänna Serbiens överhöghet, och det praktiska, ingen kan få oss att delta i valet när vi albaner är totalt utestängda från alla sektorer av det offentliga livet. Barnen tillåts inte gå i skolan, vårt albanska språk får inte förekomma i tidningar och tv. Staffan Heimersson, Pristina i Kosovo.
Många teleabonnenter får i Sverige skyhöga räkningar. De påstås ha ringt 071-nummer. Och det är inga dåliga summor det rör sig om. Här är en rapport den 17 december 1993.
Så ska det handla om teleräkningar. Frågan är aktuell i Göteborgs tingsrätt sedan 10 teleabonnenter stämt Telia för orimligt höga räkningar. Jan Lundholm är en av dem. Telia har krävt honom på omkring 40 000 kronor för ett samtal till 071-nummer som han inte anser sig ha ringt.
Då har vi den som exempel här den 24 maj 1993 så börjar det 09:38. Det fortsätter med ett samtal 09.39, 09.46, 09.47, 09.50, 09.51, 09.52. Sen gör det ett uppehåll fram till 16.00, 16.01, 16.02. Och 16.02 så ringer man alltså under 2 sekunder, vilket ger 3 markeringar. De specifikationerna som vi har fått, de gäller alltså från februari fram till 28 juni 93. Och då ser det ut så här i stort sett varenda dag.
Det räcker alltså inte att ni bevisar att ni inte var hemma när de här samtalen ringdes?
Nej, det gjorde inte. Utan som exempel så kan jag väl ta när de kom på hembesök till mig och min familj. Och vi talade om för Telia att de här dagarna så har vi inte varit hemma. Jag har varit hos advokaten, min fru har varit i möte och barnen i skolan och hos dagmamma. Och på fullt allvar så frågar man alltså den här, eller säger representanten från Telia, att har vi husdjur? Ja, säger vi, det har vi. Vi har en katt, ja. Då kan det ju vara så att det är katten som har ringt de här samtalen. Och det här är alltså fullt allvar.
Men Jan Lundholm är inte ensam om sina orimligt höga telefonräkningar. Bara i Göteborg har konsumentrådgivningen fått 100-tals samtal. Och kontoret stödjer nu de konsumenter som valt att stämma Telia med advokathjälp. För chefen Stina Fransson är det självklart att det är Telias säkerhet som är problemet.
Teliaområdet är ett jättelikt problemområde. Och här är det enskilda människor som för en kamp för många andra. De utredningar som behövs måste komma till stånd. Och här får ju statsmakterna ta sitt ansvar. Det är ju inte bara de här prostitutionstjänsterna på 071, utan hela teleområdet måste undersökas och kartläggas. För det är ett statligt företag och det måste staten ta sitt ansvar.
Och det sa Stina Fransson som är chef för Konsument i Göteborg, och vår reporter i Göteborg var Marie-Jeanette Lövgren.
Den 17 december 1993, partiledardebatt i riksdagen. Hårda ord och omdömen, kanske lite hårdare än vanligt.
Idag är det alltså partiledardebatt i riksdagen, och det har hittills låtit som en första valdrabbning. Och åhörarna har fått 2 helt olika bilder av Sverige. Vi har först Socialdemokraternas Ingvar Carlsson.
Det här är den allvarligaste krisen Sverige varit med om i modern tid. Trots den goda utvecklingen av exporten så växer ju arbetslösheten, och då får vi ännu större statsskuld. Och vad gör regeringen? Jo, den ägnar all sin kraft åt att riva ner det som fungerar bra i Sverige.
Ingvar Carlsson med statsminister Carl Bildt talade om ljuspunkter och läste veckans affärstidningar.
Affärsvärlden förkunnar på sitt omslag att Sverige äntligen är på väg upp. Veckans Affärer tror att 1994 kan bli en positiv överraskning för svensk ekonomi. Och Dagens Industri tar förvisso i rejält med utgångspunkt från kvartalssiffror och skriver att Sveriges BNP ökar snabbast i världen.
Socialdemokraterna har inget alternativ till regeringens framgångsrika politik, fortsätter Carl Bildt.
Det är tomt när det gäller den socialdemokratiska alternativa politiken.
Replik har begärts av Ingvar Carlsson, Ian Wachtmeister och Gudrun Schyman. Ingvar Carlsson, ord för replik.
Fru talman, det slår mig när jag nu lyssnar på statsminister Carl Bildt. Jag tror aldrig jag har haft en sån klyfta mellan en svensk regering och det svenska folket som vi har nu idag. Det fanns ingenting av ödmjukhet. Ingenting av förståelse för den oro som människor känner. Det gav ett intryck av att statsministern överhuvudtaget inte förstår hur folk har det i allmänhet.
Återkommande frågor till Ingvar Carlsson från Carl Bildt och övriga partiledare i den borgerliga regeringen var om Socialdemokraterna vill återinföra dubbelbeskattningen på aktier. Men klarare besked än så här blev det inte i den frågan.
Sen har jag redan idag sagt att i princip kommer vi att sträva att återställa skattereformen. Där har vi klart och tydligt sagt hur vi vill ha framtidens skattesystem, och vi beklagar att regeringen har raserat den reformen.
Statsministern, replik.
Vad tror egentligen Ingvar Carlsson att de nya jobben ska komma någonstans? De ska komma i företagen. Och för att de ska komma där så krävs det investeringar. Och investeringar är pengar, det är kapital. Lägger vi dessa dubbelbeskattningar på företagen och kapitalet så kommer inte jobben.
Men trots den hårda debatten avslutade Carl Bildt det här replikskiftet i debatten som fortfarande pågår här i riksdagen med en hälsning.
En god jul. Och jag ska också säga att jag har faktiskt, jag skänker bort lite slipsar. Och även Ingvar Carlsson ska få en vacker julslips av mig.
Och sist här applåder åt statsminister Carl Bildt, och vår reporter i riksdagen var Annika Ström-Melin.
Den 17 december 1993. FN är orolig för alla landminor som utplacerar runt om på jordklotet.
FNs generalförsamling har enhälligt antagit en resolution som manar världens länder att förbjuda export av landminor. Enligt beräkningar som FN har gjort finns det idag omkring 100 miljoner landminor utplacerade i över 60 länder.
FNs beslut, som alltså inte är bindande utan bara en vädjan, är en följd av stigande oro i många länder över de senaste decenniernas enorma spridning av landminor över jorden. Enligt FNs och Röda Korsets beräkningar kan det finnas upp till 100 miljoner landminor planterade i krigsområden i 62 länder, det vill säga nästan var tredje land jorden över, med Afghanistan, Angola och Kambodja som de värsta exemplen. Men nya minfält skapas nu också i det forna Jugoslavien, Georgien, Armenien, Azerbaijan och Tadzjikistan. Det kanske värsta med landminor är att de drabbar urskillningslöst. De skiljer inte på soldater eller kvinnor och barn. Och de ligger där de grävs ner som ett dödligt hot för evigt till dess de grävs upp igen och oskadliggjorts. De kostar bara några få dollar att plantera, men kostar tusentals att röja. Räkningen för en röjning av jordens alla gömda landminor skulle enligt FN-beräkningar hamna på 85 miljarder dollar eller mer.
Den 20 december 1993. Ja, det är en ny säkerhetspolitisk situation som har uppstått sen nu den oberäknelige Zjirinovskij kommer till makten i Ryssland. Och de baltiska staterna kommer all största sannolikhet att beröras, men även Sverige och Finland.
I våra grannländer Estland, Lettland och Litauen växer nu förväntningar att Västeuropa och också Sverige ska engagera sig för att stötta balterna mot Ryssland. De extremnationalistiska krafternas framgångar i ryska valet och talet om att de baltiska staterna ska återföras till Ryssland har skrämt många. I en aktuellt intervju välkomnar Estlands utrikesminister uttalanden från statsminister Carl Bildt om att Sverige inte kan väntas stå neutralt vid en konflikt.
Narva med de gamla gränsfästningarna. Där borta på andra sidan ligger nu Ryssland. Sen två år går här det självständiga Estlands östgräns. Det här är en av de förändringar som skapat en ny säkerhetspolitisk situation för oss i Sverige. De estländska gränspoliserna och gränsvakterna är få. Estland har 700 soldater och 4000 hemvärnsmän. Inte mycket att jämföra med det stora Rysslands militärmakt. Estland sätts nu på prov här i Narva. Största delen av befolkningen är nämligen ryssar. Många går arbetslösa. De flesta är statslösa med ogiltiga sovjetpass. För att bli medborgare i Estland måste de lära sig estniska språket. Problemen här används av ryska nationalister som argument för att Ryssland nu ska ta tillbaka Baltikum.
Нам все равно, где жить. Мы привыкли, мы здесь 45 лет я прожила в Эстонии. Я, мне это родина. Я ничего не хочу в России, я хочу здесь жить. Мы надо как-то сделать, чтобы жили мы лучше.
Нарва должна быть обязательно Эстонией.
Конечно, у нас здесь родные похоронены, Господи. Куда же нам ехать?
Куда же уезжать?
Все родители тут. И семья тут у меня, и дачи, все тут, Господи.
Ленин står fortfarande på torget i Narva, men nu ska han bort, har borgmästaren bestämt, som ett tecken på att sovjettiden verkligen är förbi. Men Narvas och Estlands läge är utsatt. Estland vill nu gå med i militäralliansen NATO och man hoppas att i nödfall så ska soldater från USA och Västeuropa försvara gränsen här. Men är det realistiskt att kräva att väst, trött på höga militärkostnader, idag ska engagera sig på ännu en plats i Baltikum?
Well, I believe that the world nowadays is very much linked, interlinked. Countries are really linked to each other, and integration is in many ways inevitable. And the world is really a big village, a big community. And I don't think that anyone can withdraw from anywhere.
What do you say about the Swedish government that recently has spoken about Sweden not staying neutral in case of a serious conflict between Russia and the Baltic states?
Well, I totally support the approach of the Swedish Prime Minister, Mr. Bildt. Estonia is very grateful and very appreciative of what Mr. Bildt has recently said. I think that no one should repeat the mistakes made previously. The cost we have paid for the past mistakes has been very high indeed. I don't think that anyone would like to do that again.
Do you think it will come to a situation that Estonia would ask for Swedish soldiers to come to Estonia?
No, I don't know. I hope that we won't have to fight another war in the recent future, or hopefully even not in the distant future. I hope that the general development in Europe and general security arrangements might be of the kind which would exclude any immediate military threat.
Ja, hur stort är egentligen det militära hotet från öst? I Estland känner man uppenbarligen oro, men även i Sverige varnar försvarsminister Anders Björk för utvecklingen i Ryssland. Efter ultranationalisten Zjirinovskis framgångar i ryska valet kräver han att nedskärningar i det svenska försvaret stoppas. Anders Björk vill till och med ha en utredning som tittar på en 30% ökning av de svenska försvarsutgifterna.
Vi ska undvika idag att skämta bort personer som Zjirinovskij. Det har vi gjort med liknande figurer tidigare i den moderna Europas historia. På sikt så har man en enorm militär potential fortfarande i Ryssland. Därför är det viktigt nu att vi studerar både ordentliga nedrustningsalternativ, men faktiskt också vad jag kallar återtagningsalternativ. Det vill säga 30% upp.
Den sovjetiska försvarsmakten visar musklerna, men bilderna är mer än 10 år gamla. Då var det en av världens största militärmaskiner, 5,3 miljoner man stark. Idag är den bara en tredjedel av det, 1,3 miljoner enligt ryssarnas egna siffror. Den ryske nationalisten Zjirinovskijs framgångar i höst gör ändå att försvarsminister Anders Björk varnar för ett aggressivt nationalistiskt Ryssland.
No, I think that for the time being such kind of conclusion would be certainly an exaggeration. I think that when we are speaking about aggressiveness or expansionism of Russia, these are rather theoretical visions when we are speaking about the present trends in Russian foreign and security policy.
Anslagen till försvaret har också skurits ner kraftigt. Pengarna räcker inte till nytt materiel.
Inflationen gör att alla anslag urholkas med tiden och det är väldigt svårt att både betala högre löner och hålla igång driften och sen samtidigt försörja försvarsindustrin med order.
Rysslands militära förmåga är ju starkt försvagad för tillfället. Och där gäller det i så fall åter att återhämta sig. Så det är klart att det är fråga om både om vilja och om att kunna ha styrkan för det. Och även på 10 års sikt så tycker jag att det ser inte ut som det skulle vara något hot mot Sverige.
Experterna på FOA, SIPRI och Utrikespolitiska institutet är överens. De enda som idag behöver vara oroliga är invånarna i de forna sovjetiska republikerna.
De nationalistiska stämningarna och den liksom önskan om att stärka Rysslands roll, den är riktad mot före detta sovjetrepubliker snarare än riktad utåt mot övriga världen i någon strävan att få någon supermaktsroll. Ryssland strävar i så fall snarare efter att bli någon regional stormaktsroll, och det gäller då inte oss.
Ja, alla länder praktiskt rustar ju ner nu, och då vore det märkligt om Sverige skulle gå i rakt motsatt riktning. Den slutsats vi bör dra av det som händer i Ryssland, det är att vi måste mycket vaksamt följa utvecklingen. Inte på vår grundläggande, när det gäller vår grundläggande säkerhetspolitik, ändra den.
Jag tycker mycket av den här debatten som har kört igång i höstas med kraftiga reduceringar är för tidigt ute.
Men försöker du inte skrämmas lite för vargen och påstå att Zjirinovskij och den ryska militären är farligare än vad de egentligen är?
Zjirinovskij blev näst största parti. Han har sagt tidigare att man ska återerövra Baltikum. Man ska återinförliva Finland med Ryssland. Vi har skrattat åt pajasfigurer tidigare. Och vi har ångrat det djupt när det visar sig att de har fått makt och ställt till krig och elände inte så långt ifrån oss. Låt oss nu inte göra om det misstaget.
Ja, ett aktuellt telegram i ärendet också, Mats.
Ja, Ukraina tillkännagav idag att man tagit 17 av sina 37 avancerade kärnvapenrobotar av typ SS-24 ur stridsberedskap. Och man säger att man har flyttat dem från avfyrningsramperna. Enligt Ukrainas vice utrikesminister Shmarov är den här åtgärden avsedd att förbättra den före detta Sovjetrepublikens internationella anseende.
December 1993. Volvo har fått en ny styrelseordförande efter P.G. Gyllenhammar. Han heter Bert Olof Svanholm. Och han ingår nu i en styrelse bestående av 6 nya personer. Och inte någon av dem är göteborgare.
Ja, det är för att jag är sån att jag har svårt att säga nej när det kommer utmaningar.
Sannolikt behövs en person som inte kan motstå utmaningar för att placera sig på den stol där Per G. Gyllenhammar nyss satt, konstaterar till exempel Moderata Borås tidningar.
Igår fick vi ju veta vilka som kommer att ingå i Volvos nya styrelse. Och idag på morgonen så var det bara ett fåtal Volvo-arbetare vid Volvo Torslandaverken i Göteborg som ville kommentera den nya styrelsen. En av dem, Bengt Rutgersson, han har jobbat på Volvo i 20 år och han är försiktigt positiv.
Ja, jag tycker det är bra. Jag har läst om det i tidningen idag och jag tycker i detta läget att det ser bra ut.
Varför ser det bra ut?
Ja, det är spritt från olika delar av landet, skickliga företagsledare som jag kan se i detta läget. Va?
Blir det inte en väldig Stockholmsvridning nu i styrelsen?
Jo, men det är ju som det står där att det fanns ju inte vad de kan se kvalificerade medarbetare här nere från Västsverige. Jag bara läste från tidningen och idag på morgonen, så det är vad jag kan säga så spontant.
Men vad säger de om det att det inte finns kvalificerade medarbetare här i Västsverige? Verkar det klokt det?
Nej, det gör det ju inte. Det gör det ju inte. Men jag har inte varit med och tagit ut dem. Alla har tittat på deras kvalifikationer, de som de har tagit ut. Och...
Bert-Olof Svanholm, kände du till honom tidigare?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det gjorde jag inte.
Hökarnas hök har de kallat honom. Det låter ju inte speciellt trevligt för er som jobbar ner på golvet.
Nej, det gör det inte. Det gör det inte, men vi får det se. Men tuffa tag blir det nog en tid framöver.
Jag tror du. Ja. Du saknar du Gyllenhammar här nu idag?
Ja, i någon mån, men inte helt. Inte helt, men i någon mån gör jag det. För att han har ju varit med i många år här. Och det dröjer nog innan det blir någon som får en sån policy utåt. Det tror jag nog.
Gyllenhammar har ju velat syssla med lite annat än bilbyggeri. Nu säger nya styrelseordförande att här ska det bara byggas bilar, inga mediciner, ingen mat, ingenting annat ska ingå i Volvo. Vad säger du om det?
Ja, det tror jag är fel. Jag tror att jag var inne på det här spåret att vi måste sprida riskerna och ha flera olika grejer igång. Att inte allt kan gå dåligt på en gång utan vi kan få inkomster från något annat. Bilindustrin är allt för sårbar. Så det tror jag blir fel alltså, om det blir så va.
Bengt Rutgersson som arbetar vid Volvo Torslandaverken i Göteborg. Mikael Olmås, Radio Göteborg, var reporter.
Den 21 december 1993. FN får en världsombudsman för de mänskliga rättigheterna.
FN får en världsombudsman för mänskliga rättigheter efter ett beslut i generalförsamlingen i natt. Det här är en seger för flera västländer som har krävt den här posten inom FN-systemet. Trots motstånd från bland andra generalsekreteraren Boutros Ghali. Dessutom brännmärkte generalförsamlingen bland annat Irak och Kuba för brist på respekt för mänskliga rättigheter. Här i New York.
FNs generalförsamling har diskuterat en världsombudsman för mänskliga rättigheter i 45 år. Indiens FN-ambassadör sa att en historisk enighet hade uppnåtts i FN. USAs FN-ambassadör Madeleine Albright sa att det här var en milstolpe för mänskliga rättigheter i världen. USAs president Bill Clinton har haft den här frågan högt uppe på sin dagordning för sin FN-politik. Rättighetsombudsmannen blir biträdande generalsekreterare i FN och ska kunna ingripa när helst han eller hon anser att mänskliga rättigheter är hotade. Men det blir först när ombudsmannen finns på plats som man kan avgöra om det blir en effektiv del av FNs arbete eller inte. Det finns farhågor om att ombudsmannens makt är begränsad och att mandatet är medvetet vagt formulerat för att få enighet i generalförsamlingen. Världsombudsmannen för mänskliga rättigheter kommer sannolikt att sitta i Genève och det kan vara en fördel att inte sitta här i New York eftersom det är känt att generalsekreteraren Boutros Ghali inte ansett att posten behövs. Men det är ändå han som ska utse ombudsmannen. Det är bara en av flera frågor där generalsekreteraren har en annan åsikt än flera av FNs medlemsländer. I ett annat beslut brännmärkte generalförsamlingen flera länder för att inte respektera mänskliga rättigheter. Bland dem finns Iran, Irak, Myanmar som tidigare hette Burma och Kuba. Jugoslavien finns med på listan men Ryssland ansåg att serberna utpekades ensidigt i beslutet. Generalförsamlingen tog också upp in i Iran-resolutionen dödsdomen mot författaren Salman Rushdie och riktade allvarlig kritik mot dödsdomen som utfärdades av Ayatollah Khomeini. Men där varken världsliga eller religiösa ledare i Iran har tagit tillbaka dödshotet mot Rushdie. Resolutioner av det här slaget medför inte några sanktioner mot de brännmärkta länderna, men det är besvärande och de bidrar ofta till kyliga förbindelser med omvärlden. Lasse Åsgård, New York.
Den 21 december 1993. En rapport från Rumänien idag, 4 år efter revolutionen.
Idag är det årsdag för revolutionen i Rumänien. Och Rumänien av idag har hamnat i en politisk kris med ett allt närmare samarbete mellan kommunister och fascister. Vår utsände rapporterar från Timișoara i Rumänien.
Det var här i Timișoara som startskottet gick för den blodiga revolutionen i Rumänien. Vreden spreds över landet till huvudstaden Bukarest och stormade och svallade i 7 dagar. Och idag för 4 år sedan störtades det kommunistiska diktatorsparet Ceausescu. Regering och opposition tävlar idag om att med manifestationer fira detta. Och någon dag senare, mitt i julen, kom kulmen, avrättningen av paret Ceausescu. Och Timișoara nu är en stad som på den relativa östeuropeiska skalan återfått åtskilligt av värme, ljus, kultur och välstånd. Och barnen på de chockerande barnhemmen runt om i Rumänien har fått det bättre, i många fall återförenats med sina föräldrar. Och över Rumänien hopar sig samtidigt orosmoln. I parlamentet i huvudstaden Bukarest laddas gång på gång för misstroende mot premiärminister Vakarios reformkommunistiska minoritetsregering. Och Vakario försöker nu rädda sig genom att ge sig in i intimt samarbete med det ultranationella storrumänska partiet som är antisemitiskt, allmänt främlingsfientligt och som svepande kan beskrivas som fascistiskt och som förespråkar undantagstillstånd inom vissa sektorer. I ett land av svår ekonomisk kris, inflation, 400%, företagen fortfarande i statlig ägo, pratas det mera politisk taktik än reformer i näringslivet. Och detta sker veckan efter demonstrationer med 40 000 man på gatorna, den största manifestationen sedan Ceausescus fall. Men Rumänien är också ett land med hälsotecken, nya uppkäftiga tidningar och fria fackföreningar. Mannen som för 4 år sedan startade upproret, den ungerspråkige kalvinistiske prästen Laszlo Tökes, som avancerat till biskop, erkänner i en intervju med Ekot förbättringar. Men pekar också på hur zigenare än en gång förföljs och hur den ungerska minoriteten känner sig hotad.
While the constitution of Ceausescu prescribed, at least prescribed, it was not respected, but it...
Ceausescus grundlagar förordnade, även om det inte respekterades, att vi i undervisning och domstolar fick använda ungerska och andra minoriteters språk. Den nya konstitutionen däremot talar om det unika rumänska nationalstaten och tillåter inte att vi använder vårt eget språk i officiella sammanhang, inte ens i städer där vi har absolut majoritet. Det finns, säger biskopen, en skärpning av de extremistiska tendenserna. Och, konstaterar den gästande reporten, konturerna av en rödbrun koalition kan anas. Staffan Heimersson, Timișoara i Rumänien.
December 1993. Genombrott för Sverige i Europaunionen.
God afton. Idag fick Sverige det efterlängtade genombrottet i EU-förhandlingarna och det var många belåtna svenskar som med Europaminister Ulf Dinkelspiel i spetsen applåderade resultatet. Direkt från Bryssel nu, aktuellt Helena Stålnert med dagens resultat.
Ja, det har varit en överraskningarnas dag här i Bryssel. Plötsligt har alltså lossnat rejält i de svenska medlemskapsförhandlingarna. Och det är första gången jag kan säga det efter att ha följt de här förhandlingarna i snart ett år. Vi får alltså behålla snuset och det tycker väl de flesta är kul oavsett om man snusar eller inte. De svenska miljöreglerna får också vara kvar och det innebär bland annat att vi får behålla våra strängare regler när det gäller avgasutsläpp och märkning av farliga varor. Vi kommer också redan nu att kunna delta i den europeiska unionens säkerhetspolitiska arbete. Och dagens besked innebär också att Systembolaget kommer att vara kvar, medan man däremot måste skrota Vin- och spritcentralen. Vi får också fortsätta att köpa billiga kläder från Fjärran Östern och från Östeuropa. Och vi kan behålla våra frihandelsavtal med Estland, Lettland och Litauen. Det är alltså en ganska rejäl lista på förhandlingsresultat som man nu kunde visa upp här i Bryssel idag. Och det var väl på tiden får man väl säga eftersom det inte har hänt så väldigt mycket i förhandlingarna hittills.
Nej, förhandlingarna om det svenska EU-medlemskapet har snart pågått i ett år och hittills har bara omkring hälften av de 29 förhandlingsområdena blivit klara ännu alltså. Trots dagens händelser är alltså resultatet magert hittills.
Något av en historisk dag.
Starten var storstilad, optimismen stark. Mindre än ett år skulle förhandlingarna ta, sa man då. Men det blev förseningar redan i början. 2 månader gick utan att några egentliga förhandlingar satte igång. Så dök den första heta förhandlingsfrågan upp. Kan Sverige behålla Norrlandsstödet om vi blir medlemmar? Bäst att bjuda in kommissionsordföranden själv, Jacques Delors. Han ska med egna ögon få se de vida vidderna. 9 kapitel prickas av under den här perioden. Men det är lätta, okomplicerade frågor som redan förhandlats i EES-avtalet. Man är till exempel överens om att också svenska medborgare ska få söka jobb eller studera var de vill i medlemsländerna. Nu har Bryssel semester. Här hemma diskuteras offentlighetsprincipen. Den är ingen förhandlingsfråga, säger regeringen. Men hemmaopinionen kräver mer och förhandlarna författar en deklaration så att EU inte ska kunna rucka på offentlighetsprincipen. Tanken är att EU ska skriva under deklarationen. Det har man ännu inte gjort. Kan Sverige behålla Systembolaget om vi blir medlemmar? Oron är stor. Systembolagen putsas upp och förevisas en inbjuden EU-delegation. Nu bockas ytterligare ett par okontroversiella kapitel av. Bland annat bestäms att Sverige inte ska behöva ta emot några atomsopor från andra medlemsländer. Just detta framhävs ofta som den hittills främsta förhandlingsframgången. Nu händer ingenting. Svenska förhandlingsdelegationen är mycket irriterad. EU flyttar fram förhandlingstiden och säger att allt nog ska vara färdigt till den 1 mars nästa år, istället för den 1 januari som man tidigare har sagt. Men också den 1 mars tvivlar den svenska förhandlingsparten på. Nu har det gått nästan 11 månader sedan förhandlingarna startade. Och det genombrott som förhandlarna talat om under eftermiddagen ska tas med en nypa salt. Många knepiga frågor återstår fortfarande. Regionalpolitiken, jordbrukspolitiken, frågan om vem som ska få köpa svenska sommarstugor och priset på vår inträdesbiljett till EU. Och några av de frågor som presenteras som lösta är det kanske inte. Systembolagens monopol kan till exempel förbjudas av EG-domstolen framöver. Men den nätta lilla julklappen som EU kom med sent i eftermiddags är tänkt att vara för evigt. Vi får behålla vårt snus också i framtidens europeiska union.
Ja, Stunkespil, du har just kommit tillbaka hit, hastat hit från Bryssel. Det var väntat att du kunde komma. Vad menar du idag när ni säger att ni har gjort ett sånt stort genombrott egentligen?
Ja, helt enkelt detta att vi har löst ett stort antal av de utestående och delvis mycket besvärliga förhandlingsfrågorna. Vi har tagit ett stort steg framåt alltså.
Vad är förklaringen till att det kom just nu?
Jag skulle säga att vi fick en helt annan takt i förhandlingarna efter den 29 oktober då EG-länderna beslöt att sätta ett slutdatum. Den 1 mars 1994 för förhandlingarna. Sen dess har förhandlingstakten ökat, men sen är det också så att många frågor arbetas med parallellt och nu var tiden att lösa det.
Mm. Helena Stålert finns med oss kvar i Bryssel. Har du någonting att komplettera med när det gäller genombrottets datum just idag att det här hände? Hur ser du på det?
Jag tror att mycket av det här beror på att just Belgien har varit ordförandeland i Europeiska unionen under hösten här. Och belgarna har varit mycket effektiva och resultatinriktade. Och jag tror att de ville visa upp ett resultat nu också alldeles de sista dagarna innan de lämnar över sitt ordförandeskap. Nu är det efter årsskiftet är det Grekland som tar över. Jag skulle vilja fråga Ulf Dinkelspiel om han tror att Grekland kommer att driva förhandlingarna med samma kraft som belgarna har gjort.
Jag har haft under de senaste veckorna flera kontakter med den grekiska förhandlingsdelegationen och den grekiska Europaministern. Och jag måste säga att de kontakten har efterlämnat ett mycket gott intryck. Jag har en känsla av att det grekiska ordförandeskapet också kommer att satsa mycket hårt på att föra utvidgningsförhandlingarna framåt och till ett lyckosamt slut. Samtidigt vill jag gärna, precis som Helena Stålnert, ge en blomma till det belgiska ordförandeskapet. De har gjort ett jättefint arbete.
Kan vi snabbt ta några av de här punkterna som var aktuella nu? När det gäller miljön till exempel, varför var det inte möjligt att få permanenta undantag istället för övergångsbestämmelser som vi har fått besked om idag?
Det är inte så, utan på det stora flertalet produkter har vi funnit lösningar som innebär att vi med tillämpning av gällande bestämmelser eller utvidgning av dessa kan behålla dessa våra normer utan någon som helst ytterligare åtgärd. Det är ett mycket begränsat antal produkter, i realiteten 5. Kadmium, kadmiumgödsel och några till. Plus några klassificeringsregler. Där vi har fått dels en 4-årig övergångsperiod. Men dels en utfästelse från EGs sida. Att under tiden se över sina bestämmelser med sikte på att höja dem. Och skulle man inte bli klar under 4-årsperioden. Då kan det, alltså bortåt sekelskiftet, bli fråga om att tillämpa miljögarantin. Men jag tror inte att det blir aktuellt annat än möjligen något enstaka fall.
Ja, men det är inga permanenta undantag det här.
Jo, vad jag menar är att vi har valt olika tekniska lösningar på olika områden. Men det avgörande, det är att vi kommer för alltid framöver att kunna hålla fast vid våra normer och att EG ska harmonisera uppåt så att de kommer ikapp oss. Mm. Och sen ska vi delta i ett arbete som syftar till att ytterligare utveckla.
Kan vi gå vidare med ännu hårdare miljökrav från svensk sida, tror du nu då?
På de områden där det är minimiregler inom EG är vi fullt fria att gå vidare. Och det gäller många områden.
Tekosidan, du påstår att det inte kommer att medföra några större förändringar att återinföra importkvoterna på tekovarorna. Men kläderna kommer ju de facto att bli dyrare nu, va?
Vi vet inte hur det här kommer att slå, men den lösning som vi har kommit fram till innebär att vi inte bara kan slå vakt om det nuvarande importmönstret, alltså få in en import som motsvarar vad vi får idag, utan vi bygger också in en tillväxtfaktor. Dessutom är det så att när vi tar exempelvis restriktionerna mot Central- och Östeuropa så kommer de att avskaffas totalt efter 3 år och för andra länder över en 10-årsperiod.
Mm. Systembolaget då? Vi får ha det kvar, har det sagts nu.
Ja, vi har en lösning som innebär att vi kommer att kunna hålla fast vid Systembolaget.
Men EG-domstolen har inte sagt sitt ännu.
Ja, men det gäller varje område att i sista hand kan en sån här fråga prövas. Men här har alltså kommissionen, EG-kommissionen, så som den rättsvårdande instansen, sagt att vi finner att det svenska Systembolaget är förenligt med EGs regler. Varför skulle då EG-domstolen komma till en annan uppfattning?
Det återstår ganska mycket nu och det finns en stark nej-sida i Sverige ändå. Är det inte lite tidigt att ropa hej, att vara så här nöjd och glad kanske idag?
Alldeles för tidigt att ropa hej. Det är alldeles klart att vi har viktiga, svåra, betydelsefulla frågor framför oss. Det här är en etapp på vägen. Nästa etapp ska vi klara av de återstående förhandlingsfrågorna och sen återstår att få ett ja i den svenska folkomröstningen. Och för detta ska vi fokusera på de grundläggande frågorna. Freden och friheten, jobben och välfärden, och visa att EG är det bästa medlet att komma fram här.
Tack. Du ser ganska nöjd ut ikväll trots allt.
Jo, ja. Jag är nöjd.